att få vara tillsammans med er den här förmiddagen. För er som inte känner mig så heter jag Bernt Broberg. Har varit pastor i Pingstkyrkan här i 29 år blev det. Och så fick jag glädjen att få ett år här i Baptistkyrkan innan ni fick ny pastor. Gift med Agneta. Har fortfarande 4 barn, inga mer. Och var igår och firade vårt senaste barnbarn som fyllde 1 år. Och vad heter barnen idag? Ett nyfött barn heter Märta. Ja. Jag undrar när de nyfödda barnen ska börja heta Bernt. Kommer det att ske, tror ni någon gång? Bibeltexten hämtar jag idag ifrån första Johannes brev. Och jag läser hela första kapitlet. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vi vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Jesus, nu ber vi att ditt ord ska få beröra våra hjärtan genom den helige ande. Amen. Under våren och sommaren har jag haft förmånen att få studera Johannes första brev. Ett brev som Johannes skrev när han hade blivit gammal. När han lärde känna Jesus, då var han ju yngst i lärjungaskaran. 15-16 år gammal. Nu har åren gått. Och han ser att någonting har hänt i den kristna gemenskapen. Och han ser att någonting viktigt håller på liksom att gå dem ur händerna. Därför så fattar Johannes pennan och skriver med varsamhet, kärlekens apostel. Men han skriver också med en profetisk skärpa. Och är det inte det vi behöver? Varsamhet, men också med en skärpa så att vi verkligen förstår det här vill Gud tala till oss om. Och så ger han 3 anledningar till det här brevet. Första är, detta skriver jag till er för att er glädje ska bli fullkomlig. Den andra anledningen är, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Och den tredje anledningen, detta skriver jag till er för att ni ska veta. Det handlar om glädjen. Det handlar om heligheten och det handlar om vissheten. 3 grundord i evangeliet. Och liksom ett sluttande plan så håller de liksom på att förlora glädjen. Och förlorar man glädjen så finns det en risk att man förlorar heligheten. Och tappar man det så förlorar man vissheten och tryggheten. Så när Johannes ser detta så fattar han pennan och så skriver han. För många år sedan så lyssnade jag till missionären Dan Olofsson. Han var missionsman. Han var folktalare. Och senare så blev han också direktor för Läkarmissionen. Och han berättade vid ett tillfälle om när han var missionär i Thailand i Hua Hin. Så hände det ibland, sa han, att man sa det finns någon nere i klostret som talar svenska. Och det hade han hört många gånger, sa han. Och när han kom ner så sa de frågan, kan du svenska? Ja, vad heter du? Det var ungefär det man kunde. Så han tog ganska lätt på det där att det fanns en som kunde svenska. Men efter ett tag så gick han dit och så visade det sig, och detta var på 70-talet någon gång, att det fanns en svensk där i buddhistklostret som hade varit med i liksom Flower Power-rörelsen, rest världen runt och sökte på något sätt andlighet och hamnade i ett buddhistkloster i Hua Hin. Och där satt han och mediterade hela dagarna. Försökte lära sig om buddhismen. Försökte genom olika övningar och komma nära det gudomliga. Men kände det räcker inte. Och jag räcker inte till. Jag får inte frid. Don Olofsson mötte honom. De samtalade lite grann. Och innan han gick så gav han honom en rad ifrån den här bibeltexten som jag har läst för er, där det står i den sjunde versen att Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd. Med det ordet så lämnar han honom. Och det visade sig sen att den här munken började meditera det här ordet. Jesus, Guds sons blod, renar från all synd. Och det var ju inte bara en gång. Utan det var många gånger varje dag. Jesus, Guds sons blod, renar från all synd. Och efter en tid, inte veckor, utan det var flera månader, så möter Don Olofsson, buddhistmunken, och någonting har hänt i hans liv. Han har fått uppleva Jesus i sitt liv. Han har fått uppleva hur liksom buddhismens träldom och fruktan har flytt ifrån honom, och han har fått uppleva att svaret behöver jag för min livstörst behöver jag inte åka till Thailand för att finna egentligen, utan den fanns mycket närmare, den fanns i den enkla tron på Jesus Kristus. Och i ett möte så står Dan Olofsson och talar, och han var folktalare. Så han kunde verkligen lägga ut texten, och han berättar om att hur han står i en gudstjänst och talar om detta och berättar om detta, och han gör det med inlevelse. Och helt plötsligt så reser det sig en man en bit ner och går gången fram. Förlåt, säger han. Får jag säga ett ord? Det är jag som är munken. Då han har fått uppleva hur Jesus, Guds sons blod, renar från all synd. Bakgrunden till varför Johannes skriver det här är att det fanns på den tiden, och vi kan möta det idag också, att när du har blivit kristen så är du syndfri. Du syndar inte, kommer inte att synda. Och det, när Johannes förstår detta, så skriver han det här brevet för att visa att vi kan synda. Men det finns förlåtelse för oss alla. Målet är inte att vi ska synda, absolut inte. Men det kan hända i allas våra liv. Och jag skulle vilja tala idag om Jesu blod. Jesus, Guds sons blod, renar från all synd. Första, ge några aspekter på detta. För det första, Jesu blod ger liv. När vi tänker på blodet så tänker vi, ja men det är död. Och det är ju sant. Blod utgöts, kan vi läsa i tidningsrubriker. Och det ligger någonting grymt och någonting otäckt i detta. Men blodet talar inte bara om död, utan det talar också om liv. Jag mötte honom, en äldre man, bara för ett par veckor sedan. Och hans livsberättelse var det, jag var dödssjuk. Och man visste inte vad man skulle göra. Det fanns en utväg, och det var att han skulle få nytt blod. Och han fick nytt blod. Och vad hände? Och han fick liksom livet tillbaka. Det finns liv i blodet. Blod ger liv, det är ju ingen av oss liksom som kan tvivla på det. Och när jag läser Bibeln så ser jag att blodet har en central plats i hela Bibeln. Vi finner i det gamla testamentet hur man strök blod på dörrposter för beskydd och för att man skulle kunna leva vidare. Vi finner hur man offrade blod, offrade bockar och liksom la synden på de här bockarna, syndabockarna. Och den skulle liksom bära undan synden. Synden lades liksom på någon annan. Och när Bibeln talar om detta så står det så här i Hebreerbrevet 9 och 12. Han gick in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om människors blod kan ge liv till andra människor, vad kan inte Jesu blod då göra i våra liv? Han vill med sitt blod ge oss andligt liv. Ett överflödande andligt liv. Blodet, mina vänner, ger liv. Och det blod vi får. Jag tänkte på det. Förr i tiden var det ju viktigt vad saker och ting var tillverkade. Made in China. Det var på förr, alltså. Den tid jag levde på. Det var ju inte så bra. Men stod det made in Sweden, då var det liksom kvalitet. Så var det förr. Men det Jesus har gjort, det står det made in heaven. Alltså det finns en gudomlig tanke och en gudomligt ursprung i det som Jesus har varit med och gett oss. Och när jag tänker på detta, då fylls mitt liv med en tacksamhet. Så man kan ju åtminstone säga ett tyst halleluja i sitt hjärta av tacksamhet över vad Jesus har gjort för mig. Man höll på att tappa det här. Därför fattar Johannes pennan, och så skriver han. Man har på att tappa glädjen, tacksamheten. Men Johannes vill liksom väcka upp det i deras liv. Tacksamheten över att Jesu blod ger liv. Jesu blod ger också rening. Jesu, Guds sons blod, renar från all synd. Och Paulus skriver, i honom är vi friköpta genom hans blod och har fått förlåtelse tack vare den stora nåd han lät flöda över oss med all insikt och vishet. Det ord som är översatt med friköpt kan också översättas avlägsna eller ta bort. Och det var det som Johannes döparen såg när han fick se Jesus komma i öknen. Så pekade han och sa, se, där är Guds lamm som tar bort världens synd. Och att få den uppenbarelsen i sitt liv tror jag är en livsväsentlig sak för varje människa. Att få se att det är Jesus som tar bort min synd. och renar mig ifrån all synd. När jag talar om det här så brukar jag ofta komma också till Kolosserbrevet. Och där står det så här i det andra kapitlet, att han har förlåtit oss alla våra överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Utplånat skuldebrevet. Skuld. Alltså man står i skuld till någon annan. Och här var det någonting som handlade om deras synder. Det är det som Paulus talar om. För att utplåna det så tog man en svamp. Och så strök man med den. Och allt det där som var skuld och var skrivet, det försvann. Och då tänker jag mig, om Jesus gör det så måste det innebära att jag skriver ju min livsberättelse, min livsresa. Och ibland så blir det fel. Vem av oss kan säga att vi har levt ett felfritt liv? Jag brukar i alfakurserna tala om golfspelaren. Finns det någon som alltid har slagit hole in one i golf? Och jag ber dem räcka upp handen. Och det är ingen som klarat av det, utan ibland så blir det fel. Och så är det också i våra liv. Ingen har levt 100% rätt, utan det blir fel. Och det blir fel i vår livsberättelse. Men då tar Jesus fram den här svampen och stryker bort det där som har blivit fel. Och vi kan börja skriva på nytt igen. Eller som religionssociologen Bernt Gustafsson skriver i sin diktbok för 1920. Då tackar han Gud för radergummit när han talar om förlåtelsen. Och så säger han att Gud suddar så flagorna flyr. Tack Gud för suddgummit, säger han. Tack Gud för förlåtelsen. Gud renar oss ifrån all synd. Och det verkar som att ingen synd är för stor för Gud att förlåta. Och jag har syndat så mycket så är nåden så stor. Och jag har syndat så mycket så är nåden så stor. Så Gud förmår att rena oss från all synd. Jesus, Guds sons blod, renar från all synd. Tredje aspekten och tanken. Jesu blod är starkare. Så här står det i Hebreerbrevet 12 och 24. Ni har kommit till det nya förbundets förmedlare, Jesus, och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Vad talar du om nu för någonting? Vad är Abels blod för någonting? Ja, den här bibeltexten har sin bakgrund i första Mosebok. Abel hade en bror som hette Kain och de var söner till Adam och till Eva. Och det tragiska händer att Kain blir avundsjuk på Abel för att han får mer uppmärksamhet och en mängd andra saker. Och detta får Kain att reagera så pass mycket så att han till och med mördar sin bror Abel. Och det kan inte Kain springa ifrån. Utan han liksom lever med detta den hela gången. Och jag tror att vi kan liksom lära oss några saker utifrån det sammanhanget. Vad gjorde Kain i sitt liv? Jo, Kain hade fel livsval. Han valde att döda, mörda sin bror Abel. Och det kom han inte ifrån. Det förföljde honom i hans liv. Och bibeltexten säger, hör du inte hur Abels blod ropar till dig? Lyssna! Det förföljer dig. Och vem av oss kan säga att vi alltid har gjort rätt livsval? Jag har gjort mina livsval som har blivit fel. Och alla har vi gjort nog fel livsval någon gång. Den här bibeltexten säger oss att det finns någonting som är starkare än fel livsval. Och det är Jesu blod. Alltså Jesus kan förlåta oss. Även om det blev fel så kan Jesus förlåta oss det som blev fel. Jesu blod är starkare än de livsvalen som blev fel. Och det tror jag vi behöver ständigt liksom påminna oss om. För ibland så anklagar vi oss själva och det inre anklagar oss. Varför gjorde du så? Men Bibelns fantastiska undervisning är att Jesu blod är starkare än våra felsteg, än det som vi har gjort fel. Jesu blod talar starkare än Abels blod. När jag läser i första Mosebok, det fjärde kapitlet, så står det också talat om att Kain lever i en rotlöshet och en rastlöshet. Konsekvensen av det som Kain gjorde blev att han visste inte var hör jag hemma, var har jag min tillhörighet, till vem ska jag gå? Han var rotlös och han var rastlös. När Hebreerbrevets författare lyfter fram det här så säger han: Jesu blod är starkare än hemlösheten och kan få vara med och ge oss ett hem. Vi kan få bo i Jesu namn. Tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans famn. Tänk att få vara viss att han tar hand om mig. Tänk att få bo i Jesu namn. Och jag tänkte, så kan man ju inte sjunga bo i Jesu namn. Men så läste jag från Ordspråksboken att man flydde till Herrens namn. Alltså man kan få bo i Herrens namn. Man kan få vara där. Så Jesus vill inte att vi ska känna oss rotlösa och rastlösa, utan han vill ge oss en frid och han vill ge oss en hemvist där vi får känna hos Gud hör vi hemma. I den här texten möter jag också att Jesu blod är starkare än rädsla och oro. Kain säger: vem som helst som möter mig kan döda mig. Och detta med rädsla och med oro upplever vi på olika sätt i våra liv, inte minst när omständigheter runt omkring oss förändras och vi undrar vart ska vi gå, hur, vad ska hända? Eller om vi möter sjukdomar och vi undrar vad ligger framför oss? Jag hade en sån upplevelse själv här i, när var det? I början på december månad då jag fick covid. Och när man förstod att nu så har du covid, Bernt. Och jag tänkte, vad ska detta till innebära för mig? Och jag kommer ihåg en kväll där jag låg hemma i sängen innan jag skulle somna. Jag knäppte mina händer och sa: Gud, jag vill vila i dina händer oavsett vad som händer. Och på något sätt så blev det liksom en helig upplevelse för mig. Gud liksom tog över rädslan. Gud tog över min oro. Alltså, Jesu blod är starkare än min oro. Jesu blod är starkare än vår rädsla. Och Johannes skriver om detta att det finns ingen rädsla i kärleken. För kärleken fördriver rädslan. Om någon av er har hört talas om att det finns en affär i Sverige som heter Ullared eller Gekos. Folk vallfärdar dit för att handla. Och innan vi flyttade till Motala så bodde vi i Falkenberg. Jag brukar skoja om att det var liksom vår närbutik Ullared. Vi åkte dit och handlade emellanåt. Och vid ett tillfälle hände det där fasansfulla som ingen förälder vill vara med om att uppleva när det gäller ens barn. Att treåringen springer bort på Ullared. Och vi springer omkring bland alla klädställ och letar under och över och allt vad man kan leta och hittar ingen dotter som det var vid detta tillfälle. Och så hör man högtalarna. Föräldrarna till Julia. Kan ni uppsöka kontoret? Vi har er dotter här. Och vi går dit och tror liksom att hela Ullared tittar på oss. Och vad möter vi? Jo, vi möter en liten gråtande flicka som är rädd och som är orolig. Men vad händer när hon möter Agneta, mig som föräldrar? Jo, tårarna försvinner. Varför det? Kärleken fördriver rädslan. Och så är det också mötet med Gud. Kärleken fördriver rädslan. Blodet är starkare än rädslan och oron som Kain kände. Som Abels blod talar om. Det finns någonting fantastiskt när vi talar om att Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd. Den fjärde aspekten. Jesu blod bevarar och helar. Jag har ju levt mitt liv inom pingst och vi har ju en sångbok där som heter Segertoner. Stora delar idag är ju gemensamt, men i gamla Segertoner fanns det en sång som hette Nu är försoningsdagen. Och där fanns det en liten fras i den gamla översättningen. Den har kommit ut i en liten reviderad upplaga, men i den gamla så stod det vila för slitna tankar, läkdom för öppna sår. Och så talas det om att nu är försoningsdagen kommen för världen all. Och jag tycker om det där uttrycket att det i Jesu blod finns vila för slitna tankar och det finns läkdom för öppna sår. Den är skriven av en man som heter Henrik Schager som bodde i Norrköping. En lekmannapredikant. Man skriver om honom att han var lite mystiker. Men han har upptäckt, och det man skriver också om, att han har haft en stark andlig kamp. Men fått uppleva och se vad Jesus hade gjort för honom på korset och vad som fanns i Jesu försoning och blod. Och så skriver han, där finns det läkdom för slitna tankar och läkedom för öppna sår. Och jag tycker det är vackert skrivet. Och det är inte bara vackert, det är sant också. Hos Jesus så finns det läkdom för slitna tankar. Det hade man för 100 år sedan. Kan ni tänka er det? Vi som tror att det är ett fenomen bara för vår tid. Men även i början på 1900-talet när den här sången skrevs så talade man om att våra tankar kan bli slitna. Och kanske vi upplever det ännu mera i vår tid. Hur många av oss har upplevt att våra tankar har blivit slitna. Men det verkar som att det finns någonting hos Jesus i hans försoning, i korset, i hans blod. Att där finns läkedom för våra slitna tankar. Och jag tänker mig på något sätt att de kan få förnyas där. De kan helas där. De kan få ny kraft där. De kan få ny styrka där. Läkdom för slitna tankar. Läkdom för öppna sår. I den kristna tron så finns det också naturligtvis både frälsning, vila som jag sa, och läkedom. Och när vi kommer till Jesus så får vi liksom vila ut, men vi får också ta emot läkedom. Petrus skriver så här, genom hans sår är ni helade. Och det ligger någonting i den kristna tron. Vi ber för varandra. Och Jesus möter oss. Och jag tänker mig att idag så rinner Jesu blod liksom till oss. Där det finns liksom ett behov på något sätt. Så söker sig Jesus till dig. För att möta dig på det sätt som du behöver allra, allra bäst. Och det är det som ligger i den kristna gemenskapen. När vi samlas tillsammans så ligger det ju läkedom i bara den. Och så är Jesus där och verkar och går omkring, lägger sina händer på oss och rör vid oss. Så skriver Johannes, var och en som har det hoppet rena sig liksom han är ren. Och jag tror att till det kristna livet så hör detta att vi liksom får uppleva förlåtelse och rening. Tänk dig en människa som aldrig duschar eller tvättar sig. Ska vi ta en stund och tänka på det? Nej, det är inte trevligt. Det är naturligt för oss att duscha och att tvätta oss. På samma sätt tänker jag mig att det är naturligt för oss att söka rening hos Jesus den ena gången efter den andra. Det är inget konstigt att vi blir smutsiga i själen, men det finns rening att få den ena gången efter den andra. Får vi uppleva hur Jesus möter oss och rör vid oss. Och tänk dig en vacker eller varm sommardag och så får man ta en dusch eller ett kallt, inte kallt, men ett bad. Vad fräsch man blir. Och gör det så i vårt vanliga liv, vad händer då om inte Jesus möter oss och renar oss? Alltså det blir en fräschhet. Vi rätar på ryggen och känner, ja men det här, det behöver jag. Och jag kan ju inte leva på duschen som jag gjorde 1975. Ja, då duschar jag en gång. Nej, jag behöver ju det regelbundet i mitt liv. Den ena gången efter den andra. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen.